En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Makoto Asahara, Patrik Syk, Erika Nilsen. Ja, vi ska ta oss igenom, eller vi ska ta er igenom snarare, de kommande två kvartsfinalerna som spelas nu på fredag. Spanien, Tyskland, Portugal och Frankrike. Vilka matcher? Det är nästan rysningar på det här. Eller vad säger ni? Ni får stensax på sig som ska börja tala först.
Jag älskar ju det här att vi har en moralisk final i varje steg utav finalspelet. Det ska finnas en moralisk final. I åttondel, i kvartsfinal, i semifinal och sen hela vägen till final. Ja, men det tycker jag.
Jag förmodar att du åsyftar Tyskland-Spanien som den moraliska finalen då.
Men alltså, vad menar man
eller
med det?
Eller Portugal-Frankrike.
Ja, fast sett hur de har sett ut hittills.
Alltså, ja, nej. Alltså, Tyskland-Spanien, hur de har sett ut hittills är ju i den moraliska finalen.
Moraliska finalen,
ja,
är...
Ja, alltså, man slänger sig med det här uttrycket hela tiden.
Två lag som sett jättebra ut, ja. De skulle kunna ha spelat en final och borde ha varit en final, ja. Men det slutspelsträdet ändå satte de på mot varandra i en kvartsfinal. Som Tyskland och Spanien som har imponerat allra mest i den här turneringen hittills.
Mm. Så det är moraliskt korrekta. Det är ja, man har liksom...
Ja, det här var finalen. Det som vinner det här laget kommer kunna gå hela vägen. Det finns alltid en sån match i ett slutspel. Och vi har väl nått den nu på fredag när de här två lagen möts. Det är ju inte lördagens matcher som vi kanske kan klassa som där riktigt.
Samtidigt, om det är någonting som vi har lärt oss hittills, så är det ju inte matcherna man förväntar sig som levererar kvalitet och underhållning som har gjort det, utan snarare... Nu vet vi har pratat mycket om Österrike, ja, och vi kommer prata om den matchen säkert mer här idag igen, men Österrike-Turkiet var ju den bästa matchen så här långt i turneringen.
Moraliska Dark Horse-finalen.
Ja, det är otroligt. Så att det jag verkligen ser fram emot, nu går ju händelserna i förväg här, men alltså, Turkiet generellt är ju sånt kaos. De gör ju det helt rätt. Därför att Österrike är ett bättre lag än Turkiet rent spelmässigt. De har ett system som funkar. Vi har varit inne på allt det här. Ja, vad gör man då? Ja, men man river ju upp allting. Man driver upp tempot så att systemet inte längre fungerar. Så att det blir kamp om bollen i varenda situation. Det är så högt tempo så att matchen blir till någonting annat. Matchen kommer att handla om känslor, om inställning, om kamp liksom hela vägen. Och det är inte så lätt att göra det mot ett sånt här lag. Det är otroligt imponerande utav Turkiet att de lyckas förstöra Österrikes matchbild. Inte genom att spela negativt, utan bara genom att driva upp tempot. Att få med sig den här enorma energin från läktarna ner på planen. Och det gjorde ju att matchen blev liksom totalt kaos. Men också, det var ju Turkiets bästa chans att vinna den matchen. Och de lyckades.
Och det är av den anledningen som jag tror att de har en väldigt god möjlighet att kanske till och med ta en semifinalsplats. Men det kommer vi till senare.
Ja. Det gör vi. Vi har fyra kvartsfinaler som ska spelas. Det är Spanien, Tyskland, Portugal, Frankrike och sen så på lördagen. Detta är då på fredagen imorgon. Och sen så har vi lördagens matcher som är England, Schweiz och Nederländerna, Turkiet. Av min kronologiska ordning, vi börjar med den moraliska finalen. Då vi säger väl Spanien, Tyskland, det är väl två lag som man hade kunnat tänka sig se i final. Det är väl i alla fall de två lagen också som har imponerat mest under det här mästerskapet. Tuff match. Ja, det går ju röster om och rykten och snacket på stan, eller jag ska formulera mig, att Spanien, ja, det har gått väldigt bra för dem. Men kan de stå emot detta Tyskland?
Alltså, det är ju det första riktigt stora testet för båda de här lagen utifrån att, ja, Spanien må ha tagit sig ifrån det som dubbades till dödens grupp, men det var en grupp med tamt Italien och ett relativt tamt Kroatien också. Här möter de ett mer organiserat, bättre lag, och då blir det ju spännande, vad kan Lamine Yamal, Nico Williams göra mot det här motståndet? De kan säkert ställa till all möjlig oreda mot dem. Men känslan jag har är med Tyskland och den, ja, uppbackning de har från hela nationen, från läktarna och allting, så går de in i den här matchen med visst favoritskap.
Ja, de gör det.
Jag tycker ändå de gör det. Okay. Med det sagt, det här Spanien har ju varit den kanske mest harmoniska gruppen i hela det här mästerskapet. Medan ja, Spalletti tvingade italienarna att vara jättefokuserade på sin uppgift och inte lyckas överhuvudtaget, så har ju Luis de la Fuente haft en liten annan approach till det. Han har låtit dem ja, bygga relationer, bygga vänskaper, slappna av, tänka på annat. Vi såg ju här i uppladdningen inför, inför den kvartsfinalen, så satt väl, eller var det inför åttondelsfinalen till och med, så satt ju då flera spelare mest och bara spelade tv-spel med varann. För det är där de gör det på ledig tid. Och det verkar funka ganska bra. De har byggt nya vänskapsrelationer i den här gruppen. De trivs med varandra. Alla driver mot samma mål på något sätt. Och de har en, ja, alltså Luis de la Fuente är ju verkligen den förbundskapten i min åsikt har vänt allra mest under det här mästerskapet. För jag tycker han har fått ihop något väldigt, väldigt fint. Mm. Sen är jag lite orolig för om den där backlinjen faktiskt håller mot ett så pass slipat anfall som det som Tyskland har med Havertz, Musiala, Wirtz, Gündogan och så vidare. För mittlåset har inte imponerat jättemycket. De har inte satt på några jättestora prov heller. Aymeric Laporte är fortfarande en spelare som har spelat ett år i Al Nassr som inte riktigt är på samma höga nivå som han var i Manchester City för några år sedan. Robin Lenormand såg genuint skärrad ut i matchen mot Georgien efter att han gjort det självmålet. Han slog bort typ 3-4 passningar i rad efter det. Han lär väl ha hämtat sig från det nu, men där mittlåset har inte satt på några riktigt stora proven, och det tror jag att vi kommer kunna få se i den här kvartsfinalen.
Ja. Kampen mellan Jamal och Jamal är ju superintressant såklart. Två av de största profilerna, de bästa spelarna så här långt i turneringen. Det här är ju liksom, det är framtidens superstjärnor, så vi får se på den här stora scenen mötas för första gången kanske.
Jag sitter och funderar om Lamine Yamal kan ha mött Jamal Musiala förut. Det borde han väl inte ha gjort?
Nej, jag tror inte det. Och det är ju två spelare som vi förväntar oss kommer var där uppe bland de absolut bästa spelarna i världen under liksom det närmsta decenniet. Det här blir liksom en liten introduktion kanske i en kamp de två emellan. Jag vet inte om vi kommer titulera det så framöver, men
eller en fin vänskap.
Det är väl så det funkar nu för tiden. De är alla hej och tjänis med varandra. Det är inte som de gamla rivaliteterna. Men det blir jätteintressant. Två fantastiskt bra landslag. Ovisst. Verkligen. Det är väl liksom, vem ska göra målen för Tyskland? Är det Jamal Musiala som måste kliva fram? Är det Kai Havertz som liksom på något sätt ska hitta skyttet? Han har ju varit bra, men Kai Havertz är ju Kai Havertz, och han är ju en målsumpare av naturen.
Han har inte råd att bränna de där lägena som han gjorde mot Danmark i den här matchen. Nej. De kommer inte få lika mycket möjligheter, i alla fall man förväntar sig inför.
Ja, men han måste ju nu liksom bevisa att han inte är liksom en tysk Alvaro Morata. Faktiskt, för att jag tror att han kommer få förtroendet där längst fram. Jag vet att det är många som skriker efter Niklas Fylkrog till att starta i matcher. Det blir ett helt annat spel. Jag tillhör inte dem. Jag tycker att Niklas Fylkrog är en perfekt inhoppare. En spelartyp som kan förändra en matchbild och som kan ställa nya frågor, som experterna brukar älska att kalla det, till försvarslinjen. För så är det ju, att stoppar du in en Niklas Fylkrog med en kvart kvar, har du en Lenormand som kanske inte är den absolut mest stabila, så kommer det sätta lite problem i huvudet på försvararna när de har en helt annan typ utav anfallare. Och det är precis det man vill ha en inhoppare till. Så att, och samtidigt Spanien med all den kvaliteten som de har framåt. Jag vet att jag tjatar om Rodri, men han är ju en matchvinnare liksom. Han är så otroligt effektiv i sin fotboll. Det saknar alltså, det är klart de har Toni Kroos där, men Toni Kroos idag, han har ju såklart sina fantastiska passningsfot och så vidare. Han har inte riktigt samma motor kanske som Rodri, och det kan man väl liksom säga om Tyskland på något sätt. Att de, jag vet inte, jag tycker fortfarande de saknar lite motor där på mittfältet.
Alltså de har ju Gündogan.
Jag vet, och det är lite ju... samma sak där. Alltså det är inte riktigt samma Gündogan som för några år sedan. Han har inte heller riktigt den motorn, tycker jag. Och det är ibland så tycker jag man har sett på det här tyska laget också att det blir lite grann som... Nu är det en hård jämförelse, men lite grann som England, att de söker lite efter det där tempot på mittfältet som finns i andra lagdelar. Jag tycker de har ett de har så mycket smarta, bra anfallsspelare i Musiala, i Havertz, i Wirtz. Leroy Sané vet jag inte vad jag skulle kalla för en smart spelare på det sättet, men finns han tillgänglig så kommer han ju ta upp en ytor och har ett djupledshot som de andra kanske inte har.
Grejen är ju att om du har en spelare som Toni Kroos på mittfältet så kommer varje litet markeringsmisstag från en backlinje att märkas, för Toni Kroos kommer kunna hitta de där passningarna. Om man tittar på statistiken den här mästerskapet, Kroos, absolut, han har inte gjort så mycket poäng som syns i de liksom grundstatistiken.
Många hockeyassist på honom.
Ja, men det är väldigt mycket bakomliggande siffror där man ser att han har liksom bäst passningsprocent, högst liksom så här progressiva passningar. Nu har inte jag alla siffror i huvudet givetvis. Men när du har då smarta spelare som Kai Havertz, Musiala, Wirtz, som jag förmodar kommer att ta tillbaka sin startplats före Sané, då kommer det gå att hitta ytor. Och det kommer gå att hitta. Jag tror att till exempel, jag pratade om mittlåset, men vi har en annan som har imponerat på vänsterbacken, från Marco Correa. Marco Correa har inte imponerat i klubblagssammanhang på ett par år. Här finns mycket väl en möjlighet att han skulle kunna bli blottad också.
Defensivt så tycker jag ju att han har ganska stora brister, Correa. Framförallt när han möter bättre yttrar som utmanar honom, för han drar på sig väldigt mycket liksom frisparkar i sitt försvarsspel, för han vill spela aggressivt och han är ganska liten fysiskt, och han försöker kompensera det genom att spela aggressivt och spela liksom on the front foot, och när det lyckas, ofta mot kanske lite sämre motstånd, men då kan han se otroligt effektiv ut, och offensivt vet vi att han har mycket kvaliteter, men mot de bästa yttrarna så tycker jag att han bjuder på för mycket, och framförallt bjuder han på för mycket frisparkar. Han kommer in fel, och han drar på sig rätt mycket varningar och är har en brist i sitt spel på det sättet. Han är inte så väl tajmad i det fysiska spelet, och det kan vara riktigt, riktigt farligt mot ett lag som Tyskland, som är duktiga på fasta situationer, har fina fötter. Toni Kroos förstås, men också, jag menar, ja, men så här, Kai Havertz, de har Rüdiger som man kan plocka upp på offensiva, som tar mycket plats, ett stort och stygg, och andra såklart. Så att det där kommer vara någonting som Spanien får se upp med, just när det gäller Kukureya, att han får inte dra på sig de där frisparkarna liksom strax utanför straffområdet som han har en tendens att göra.
Så är det. Då har vi helt enkelt en match där det är Spanien mot Tyskland, hemmanationen, som ska möta det andra laget som har imponerat mest i den här turneringen. Den som lever får helt enkelt se vem som kommer gå vinnande ur den här kampen. Så är det ju.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men vi har också en annan match samma dag, några timmar senare, och det är ju, alltså herregud, Portugal mot Frankrike. Vi har ett Portugal som leds av en man som brister ut i total sorg. Tårarna sprutar. Cristiano Ronaldo som missar en straff mot Slovenien. Han får sedan ta igen den när Portugal kan avgöra och gå vidare med att portugisiska målvakten var helt briljant och räddade samtliga tre första straffar från Slovenien. Det var helt sanslöst. Ronaldo får sätta den där när han får kliva ut när det var straffsituation. Det var fantastiskt. Portugal vidare. Och så har vi ju ett Frankrike på andra sidan där som leds av mannen med masken som, ja, vad har han sagt, att den är lite obekväm. Den är inte helt optimal, Mbappés mask. Ja, Portugal, Frankrike. Jag skulle säga att inget lag kanske har fullt imponerat, men jag tror ändå Frankrike kan ta sig ur det här som det vinnande laget.
Ja, alltså Frankrike går in med favoritskap här också, skulle jag väl säga, lite på samma sätt som Tyskland, även om det är ett Frankrike som fortfarande inte gjort ett enda spelmål i den här turneringen, vilket är helt sanslöst.
Det är sanslöst.
Men jag var inne på det, att det är liksom lås och bom och säkerhetsbälte på det här Frankrike som Didier Deschamps har slängt ut. Jag tror ju att man måste ha en bättre gameplan än att han ha en liksom offensiv speluppbyggnad som slutar med långdistansavslut från Tchouameni, eller att N'Golo Kanté ska slå en sista passning om du ska kunna störa det här Portugal. Men det är ju ett Portugal som inte heller liksom, de har ju blandat och gett, de har gjort en riktigt bra match i den turneringen och det var mot Turkiet. I övrigt, Tjeckien-matchen var de inte bra, Georgien-matchen var de inte bra. Slovenien-matchen var de ärligt talat inte heller särskilt bra. Slovenien stängde ner dem. Och det finns ju stora möjligheter, eller en risk om man får se det så, att det här kan bli en tillknäppt historia. Det är väl det jag känner. Nu har väl inte oftast åldrat så väl när man säger det kommer bli få mål i den här matchen. Det är väl ingenting som har liksom åldrat väl i det här mästerskapet.
Går det till förlängning då? Tror du det?
0-0 förlängning och sen
avgörs det i förlängningen. Vi kommer inte till straffar, det tror jag inte.
Frankrike har ju fortfarande gjort ett eget spelmål i den här turneringen. Så att, inte för att de inte har haft chanser, för att jag tycker Mbappé har, med allt han är, så har han faktiskt varit väldigt bra i den här turneringen också. Eller det är så svårt att avgöra med de här spelarna som suger allt syre ur sina lag, för att Mbappé har ju den tendensen också. Ja. Jag menar, vi har pratat mycket om Cristiano Ronaldo. Han har ju gjort det under hela sin karriär, men han har kompenserat det med att han också har avgjort varenda match han har spelat. Absolut. I stort sett. Men han har samtidigt sugit syret ur resten av laget. Och det har varit fine. Nu i den här delen av karriären så kostar det ju mer än det smakar. Det kan ju vem som helst se som tittar på de här matcherna. För Mbappé så är vi inte riktigt där att det kostar mer än det smakar, men när han inte sätter sina chanser, han hade ett helt öppet friläge som han brände emot Slovenien till exempel, om man bara hade, man redan skrivit dit ettan i liksom sina anteckningar, för att det är Mbappé som gör det. Han måste börja sätta de där chanserna, för han har fått några stycken nu som har varit antingen väldigt nära att gå in eller faktiskt ganska svaga avslut. Men han skapar så pass mycket att liksom nettovinsten är fortfarande där på Kylian Mbappé och sättet han spelar. Jag tycker man kan hävda lite grann att Jude Bellingham har haft en nettoförlust på sitt sätt att spela. Ja, fram tills den där cykelsparken. Och det är ju lite det där, de här spelarna, de absolut bästa i världen, de största stjärnorna, de största divorna. Det där är ju kalkylen med dem. Där tycker jag att Frankrike har en upp på Portugal, för att deras superstjärna är helt enkelt bättre än vad Portugals superstjärna är. Mbappé gör sitt lag bättre, trots allt. Det gör inte Ronaldo.
Om jag förstår det rätt, så du menar att det är liksom Cristiano Ronaldo mot Kylian Mbappé? Är det det? Är det den matchen?
Så är det ju. Det är klart att till stor del så är det så. Jag menar, finns det ingen som gör någonting till mer om honom själv än Cristiano Ronaldo. Det är ju bara titta på krokodiltårarna under den senaste matchen. Det var ju så pinsamt så att jag...
Ja, du tycker det? Okej, det finns ju
jag är ju i det andra skrået där. Att man kan skilja på divalater och vilja vara störst, bäst och vackrast med att faktiskt genuint bry sig om sitt landslag och känna att man har svikit sitt landslag.
Hade han brytt sig om sitt landslag, då hade han inte låtit sina egna personliga känslor spilla över och hela laget stå och trösta honom när de har en åttondelsfinal kvar att vinna. Det är fullständigt oacceptabelt beteende. Det är som en jävla femåring. De är mitt uppe i en av sina viktigaste matcher i fucking karriären. Ja, men då ska de stå och trösta honom istället för att koncentrera sig på sin egen uppgift. Det är helt oacceptabelt. Det är att verkligen låta sitt eget ego gå ut över gruppen. Och så kan man inte ha det i en lagidrott som fotboll. Då har man inte där att göra. Jag tycker att det är ett så infantilt och oproffsigt beteende. Man kan känna sådana saker. Jag tror alla i det där laget känner sådana saker. Man missar en målchans. Det händer alla på planen. Hela tiden. Man hanterar det. Men... därför att det är en del av att vara en professionell fotbollsspelare.
Men innan man går till att säga men, jag måste kliva in här och säga, alltså, för er som, ni lyssnar ju uppenbarligen, ni kan ju inte se det här, men om ni hade sett hur upprörd Patrik Syk blev nyss. Alltså, det är liksom bubblar, ni kan nog höra på rösten. Det är mycket känslor från denna sidan också. Men Makoto, det var där vi...
Ja, jag tror inte Patrik Syk kommer börja gråta och störa podden dock.
Alltså,
vet. Det här är ett lag.
Tårarna är nära.
Det här är ett lagbygge.
Nej, alltså det jag på något sätt... Det med Ronaldo, det här är liksom evig diskussion, och de här tårarna har ju varit föremål för evig diskussion. Många har haft olika takes på liksom hela den historien. På något sätt, av anledningen just att Roberto Martinez har valt den här vägen. Han har valt vägen, nu litar jag 110% på min 39-åriga före detta megastjärna som ska bära det här laget, fast han kanske inte riktigt är kapabel att bära det. Den pressen som där lägger på de axlarna, på de ganska emotionella axlarna som är Cristiano Ronaldos, när han då inte steppar upp och faktiskt inte visar vägen, när han håller på att bränna dem bort ur ett mästerskap och till ett totalt fiasko mot Slovenien, att det brister för honom där och då, på så vis köper jag det.
Fast det hade det varit efter matchen när de hade åkt ut, okej, då kan jag 100% köpa, gråt precis hur mycket du vill, visa alla känslor, men matchen är inte färdigspelad. Du har fortfarande en uppgift kvar. Och framförallt så har ditt lag en uppgift kvar att samlas runt. Ja. Och vi vet att det här är, för alla de här spelarna, det är precis lika emotionellt för dem.
Absolut.
Det finns liksom ingen, det är ingen skillnad mellan Cristiano Ronaldo. Alltså,
men vi ska också komma ihåg då att efter det här så går han ut med den lägsta, det var ju någon som hade mätt det, lägsta pulsen han har haft under hela den här matchen.
Hur har de mätt det?
När han slår den här andra straffen så har han den lägsta uppmätta pulsen under hela den här matchen.
När han slår den andra straffen?
Ja, och sätter den på det sättet han gör. Och dessutom, det var jag inne på när vi pratade om de här matcherna tidigare i veckan, han väljer att gå ut och ta den första straffen. Det är inte ett snack om att han ska gå in och ta en femte och bli en matchhjälte som vi har sett ganska många gånger i Real Madrid-tröja och annat i straffläggningar tidigare. Han går ut och tar den första straffen och firar det med att be om ursäkt till fansen. För han vet att det här är ett lag som är byggt utifrån att han ska hålla någon form av i närheten samma nivå som han gjorde när han var i sin prime. Man kan tycka att man vill ha Ronaldo som person, och jag förstår de som absolut avskyr honom sett till allt möjligt som finns på Cristiano Ronaldo, men i det här fallet så känner jag ändå i kontexten en sympati för den pressen och det han har på sig. Med det sagt håller jag helt med analysen om att Frankrike är mer rimligt byggt på en stjärna än vad Portugal är.
Ja. Men de har ju också en stjärna som fortfarande är i sin prime.
Vad är Kylian Mbappé, 25 år gammal? Liksom.
Ja. Ja. Nej, det som jag upprörs över, det är egentligen inte att han gråter, det är att han väljer att göra det, för att han väljer att göra det. Han är en professionell idrottare. Jag menar, skulle Antonio Silva som orsakade ett baklängesmål och en straff, skulle han börja gråta mitt under matchen och tvinga alla lagkamrater att trösta honom? Så här, nej, han får ju bita ihop och spela färdigt matchen. Han har ju fortfarande ett jobb kvar att göra. Nej, det är bara Cristiano som kan göra det.
Han
biter
ihop och sätter den här straffen.
Absolut, men han är fortfarande
rädda tre.
Han är fortfarande kräften här.
Han ska ju vara evigt tacksam till Costa också.
Det var ni också.
Ja. jag tycker att det är ett beteende som jag har svårt. Jag tror att det är liksom det där är att låta sitt eget ego gå ut över gruppen, och det har jag generellt väldigt svårt för.
Och de har ju valt den vägen. De har ju valt att Cristiano Ronaldos ego ska styra det här laget i framgång. Det är ju den vägen Roberto Martinez har valt, och det kan man säga väldigt mycket om. Sättet han inte vågar byta ut honom i slutet av en match är ju sanslöst egentligen. Som man kunde gjort med vilket spelare som helst.
Deschamps väg tycker jag är ganska intressant också i sig. För att han har ju gett Mbappé lagkaptenens binden och tydligt visat att det här är Kylian Mbappés lag. Han har valt den vägen ganska logiskt i det här läget. Problemet är att han har byggt ett lag runt om där som inte alls känns som Mbappés lag, utan det är baserat på att Mbappé ska göra saker själv. För att du har inte, alltså,
man ser lite förvirrad ut, är lite förvirrad, men
ja, men alltså, det, ja, det är väldigt mycket den här, aha, nu får han bollen på vänsterkant, ja, men då får jag väl göra det själv då, ja, för att han, så kommer det sluta med att Tchouameni drar ett skott 10 meter över från distans, eller att N'Golo Kanté kommer i ett friläge och tjongar ut bollen till en hörnflagga
och passar bakåt.
Är det Mbappés min, jag såg ju det live, hans min när Kanté gör det här.
Stopp, jag tycker nu får Kanté onödigt skit av er.
Jag älskar också Kanté.
Ja, men N'Golo Kanté är älskad för att han täcker 70% av jordens yta och vinner boll. Ja. Han är inte älskad för vad han gör på sista tredjedelen. Och det vilket Deschamps verkar ha missförstått i den där matchen mot Polen, när Kanté plötsligt ska vara liksom kreatör.
Han var ju lika förvånad som alla andra att han hamnade där.
Jag
tycker också att N'Golo Kanté är kanske hela mästerskapets mest älskvärda spelare.
Enda som kom undan med att göra Saudi-flytten och ändå var älskad, för alla tänker, ja, men han blir bara han hade bara dålig rådgivning.
Ja, men alltså, ja, absolut.
Han ska ändå ta pengarna och bygga skolor och annat.
Nej, men han
kan väl få gå till Al-Ittihad.
Han kan få göra som han vill.
Men på tal om Saudi-Arabien, vi har ju ändå ett par spelare som till exempel N'Golo Kanté.
Cristiano Ronaldo.
Jag vill faktiskt inte bunta in honom där, utan men typ Demiral också i Turkiet, som man har ju varit, det har varit ett frågetecken kring spelare som har gått till Saudi. Hur bra är de? Nu är det upp till bevis när de kommer tillbaka till den europeiska scenen. Uppenbarligen ganska bra, bortsett från jag vet inte vad baserar analysen på.
Jag tycker
på
att det serbiska laget visar att några av deras bästa spelare har ju definitivt gått ner i kvalitet under det här året. Mitrovic, Milinkovic, Savic såg ju inte ut som några världsstjärnor i sina matcher under det här EM:et.
Nej. Men det är också serbiska landslaget.
Det är också,
de har kunnat spela precis vart de vill och det hade kunnat floppa i gruppspelet ändå.
Absolut.
Men alltså det är faktiskt tudelat just det här, vem och hur det ligger till. För såklart att jag tror att olika spelare reagerar väl på olika sätt, och mycket har väl att göra också vilka system de är. Gini Wijnaldum är ett bra exempel åt andra hållet. Jag förstår inte varför han har fått inhopp i den här turneringen, varför han får med i truppen. Nej. Sett till hur lite han har bidragit för Nederländerna de gångerna har kommit in. Cristiano Ronaldo är väl fortfarande, ja, det är såklart att han har tappat i kvalitet, men det kan ju också ha att göra med att han är 39.
Ja, precis.
Och det är också så här, ja, hur mycket de som har gått till Saudi är ju också spelare som är på liksom nedåtgående halvan utav sin karriär.
Kanté var det på ålder.
Även Kanté, och kom ifrån en ganska så här mycket skador säsongerna innan. Alltså även om vi tycker, alltså Kanté har gjort ett par fantastiska matcher här, men han är ändå inte uppe på kanske den, vi sa det efter första matchen, att det här är liksom Leicester Kanté eller första året med Chelsea Kanté eller VM-gulds Kanté. Det är det ju inte riktigt, för den Kanté skulle jag vilja hävda är den allra bästa defensiva mittfältan som vi har sett på sen 2010 och framåt. Han var en helt unik fotbollsspelare. Vi såg glimtar utav den Kanté här. Det är fortfarande inte kanske riktigt den nivån att vi har liksom 20 spelare på planen som bara kliar sig i huvudet och undrar hur fan är det möjligt att han är överallt.
Det var ju bara, alltså, han har ju visat mer än man trodde han skulle göra.
Det är väl framförallt i att vi ser en Kanté som är i bättre fysisk form, för att han har fått vara skadefri under ett år, och han har kunnat sköta sin fysik på ett sätt som man inte kunde under de här skadedrabbade åren, vilket gjorde att han tappade lite i sin rörelse, i sin ork, i sitt frånskjut i steget liksom, som är så viktigt för honom. Det är liksom en 1,69 lång spelare som ska in och kampa och vinna i stort sett varenda närkamp mot de bästa fotbollsspelarna i världen. Då måste man ha fysiken intakt. Så jag tror att för hans del är det snarare att han har fått vara skadefri under en längre period och fått bygga upp sin fysik igen, som gör att vi ser honom åtminstone närma sig sina liksom högsta höjder. Men det är en fullständigt fenomenal fotbollsspelare. Hans sätt att läsa en defensiv kontring är ju den är ju det är som att han har liksom en kristallkula istället för en hjärna i huvudet. Han bara rör sig in i ytor och sen så 5 sekunder senare så är bollen och spelet där och sen är han först in på den ytan och man undrar hur fan kunde han veta att det skulle ta sig dit, för att han har en väldigt speciell fotbollshjärna.
Och då blir det ju extra intressant att Deschamps ändå väljer att spela typ Tchouameni, Kanté, Rabiot tillsammans, Griezmann som är typ en mittfältare också, ja. Och på något sätt bara säkra upp allting centralt. Alltså nu, Dembélé har väl kanske inte sträckt några aktier i turneringen, men någonting mer offensivt. Jag tyckte Barcola såg pigg ut en match han fick. Någonting mer som du kan liksom bistå Mbappé med, så att det inte är att du blottar Kanté för att han kanske inte är så bra offensivt.
Nej.
Vilket har varit fallet i de 2 senaste matcherna vi har sett. Så där tycker jag att Deschamps har problemet. Men som sagt, jag har lovat, jag ska inte hålla på ifrågasätta Deschamps. Han kommer vinna det här ändå med de här. Och så kommer han få liksom vatten på sin kvarn. Och jag tror ju att de kommer att lösa det här också. Men jag tror inte det kommer att vara vackert. Jag tror inte det kommer att vara liksom ett sprudlande Frankrike som pulveriserar Portugal och blottar alla deras brister. Det kommer att vara ett Frankrike som ganska behagligt, komfortabelt, kanske löser typ en 1-0-seger och går vidare. Kanske vi kan få ett spelmål till och med, vem vet.
This summer, Instacart presents famous summer flavors coming to your front door. Or pool. Or hotel.
Your grocery delivery has arrived, sir.
That was faster than room service.
No violins in the lobby.
Oh, seriously? Anyway, sit back, relax, and get delivery in as fast as 30 minutes. Starring your favorite snacks, drinks, and more. Download Instacart for free delivery on your first 3 orders. Rated H for hungry audiences. Offer valid for a limited time. Minimum $10 per order. Excludes restaurants. Additional terms and fees apply.
Vi får väl se hur det blir. Portugal-Frankrike alltså i den andra kvartsfinalen. Vi har ytterligare 2 kvartsfinaler att ta oss igenom och det är inte fyskam det. Det är England-Schweiz, Nederländerna-Turkiet. Men innan vi gör det så ska vi över till det här.
EM-frågan presenteras av Hyper.
Och vi har ju vår fantastiska EM-fråga, den fortsätter att tuffa på, men innan jag ska presentera EM-frågan till er och ni ska komma med era absolut bästa och skarpaste analyser, så vill jag avslöja de 2 sista vinnarna av presentkorten, alltså presentkort på 2000 kronor. Då säger jag grattis till Terro Hollapa i Haparanda och Samuel Kronström i Göteborg. Stort grattis! Nu ska vi ta oss över till dagens fråga. Och då tänker man, men vadå de 2 sista presentkorten? Vad har jag chans att vinna? Varför ska jag ens vara med och svara på den här frågan? Jo, för du har ju chans nu att vinna dunderpriset. Alltså det slutliga priset som är då en ute-tv som är värd 45 000 kronor ish ungefär.
Någonting Patrik Styck inte har på sin altan.
Va? Nej, det har jag inte. Jag har ingen ute-tv. Och eftersom jag inte får med att spela kommer jag säkert inte ha det nu heller. Men man blir lite sugen.
Men du har salladstorn.
Det har jag.
Så, ni får, tyvärr får inte ni vara med och tävla redan.
Nej, det har vi kommit fram till.
Men du som lyssnar får ju naturligtvis vara det. Och du ska få frågan här. Spetsa öronen. Den lyder följande. Lyckas Cristiano Ronaldo till slut att göra sitt första mål i turneringen mot Frankrike? Vi har väl hört vad ni har tyckt hittills.
Alltså det är ju, vi vet ju att Cristiano Ronaldo kommer slå straffar till exempel.
Tror de får en straff då?
Ja, men alltså, får de en straff så är det Ronaldo som kommer slå den och han kommer antagligen sätta den. Så att det, även om han kommer vara en svag länk i Portugals lag, så finns det fortfarande ganska goda chanser för honom att göra ett mål av just den anledningen.
Ja, du ser det så. Jag tror inte Portugal gör mål. Så att jag kommer säga att den inte gör det. Utifrån den premissen. Men såklart att om Portugal gör mål så är det ju stor möjlighet att det är Cristiano Ronaldo som gör det. Men jag tror inte att de kommer att hitta igenom det franska försvaret i den här matchen.
Nej, jag tror, jag är mer på Patrik Syks linje. Jag tror det är så här. Får de en straff då är det Cristiano som slår den och då tror jag att Cristiano gör mål.
Så de ska ju fortfarande få en straff.
Ja, ja, okej. Ni hör ju, det är olika bud här i denna studion. Du ska naturligtvis lita på dina egna intentioner. Det här är bara lite tips och tricks. Det är inte så att vi någonsin har rätt, tänkte jag nästan säga. Ibland så. Lyckas Cristiano Ronaldo till slut göra sitt första mål i turneringen mot Frankrike? Skicka in ditt svar till emfragan@aftonbladet.se. Och med det så säger jag lycka till. England, Schweiz, lördag, först ut. Denna lördagen så är det match mot Schweiz för England som står på schemat. Ett England som, vad säger vi? Alltså det är, hur mår
Patrik engelska? Patrik Syk har redan varit arg i det här avsnittet.
Jag vet inte, jag kommer bli arg nu igen.
Han kommer bli arg nu igen. Alltså Bellingham fick ju steppa upp till slut. Grattis säger vi till honom. Det är inte bara Adidas reklamer och smila och se snygg ut, utan han kunde ju också få liksom vara med och avgöra. Han
fick också göra en cykelspark i 94 minuten.
Alltså det, men jag kan ju ta upp lite det som var inne på förut, det här med dagens stjärna på något sätt räcker med att avgöra en match i slutet fast du inte har synts. Så det där är någonting man har sett väldigt tydligt, att de stora stjärnorna idag baseras ju väldigt mycket på ögonblicken, alltså hur de avgör matcher, hur Bellingham till exempel avgjort El Clasico, hur han avgör den här åttondelsfinalen. Det är inte som på Ronaldinho-tiden när du går omkring och liksom dribblar skjortan av folk i 90 minuter och sen då liksom klassas som en stjärna. Det är mycket mer baserat på liksom
de stora
stunden, den stora ögonblicken. Jag vet inte om det har med någon sorts, vad heter det, attention span hos yngre tittare, att de bara hinner notera liksom en stor situation.
Men jag tror att det är liksom hela liksom sociala medier, snuttifieringen utav mediebruset spelar roll. Det är för att det vevas liksom 5 sekunders klipp fram och tillbaks på de olika plattformarna, så jag tror att det spelar väldigt stor roll. Det är ingen som har klippt ihop en highlight över hur dålig Bellingham var i 93 minuter.
Du tror inte det är någon som har gjort det?
Jo, det är det klart, det är någon som har gjort också, men den kommer inte riktigt ha lika många views som de här 5 sekunderna när han cykelsparkar in ett avgörande mål.
Det är ju intressant med Bellingham, just för att det har dykt upp en debatt på sociala medier under det här mästerskapet som pratar om att Jude Bellingham har så kallat för bra PR. Att liksom att allting som han gör väldigt bra syns väldigt bra och han framställs i väldigt god dagar hela tiden, men att han egentligen har varit ganska bedrövlig i den här turneringen. Jag kan hålla med om att han spelmässigt inte riktigt har funkat i den här turneringen, men sen tror inte jag att liksom hans storhet är baserat på att han har jättebra PR jämfört med andra spelare, så är det ju inte.
Alltså det brast väl lite med målgesten där drog PR, Bellinghams PR-personer sig själva i håret. Nej! Vad gör han nu? Ja. Den här fina imagen.
Jaha, nej, men det tycker jag hör till Bellingham.
Det hör till, alltså, okej, det var kanske
han har ju den sidan absolut i sig. Jag menar,
absolut.
Han har varit ute i blåsväder för saker som har hänt på planen under säsongen i Serie A också.
I La Liga.
I La Liga.
Vilka papper är det du har?
jag har inga papper överhuvudtaget just nu. Min hjärna. Nej, men så han har den delen i sig, absolut. Han är en... Han är inte hela vägen den här polerade Galacticos. Det är ju en del av en Galactico också. Han är ju där för att tävla. Han är där precis som alla andra. Så att jag tycker inte det är så konstigt egentligen.
Däremot
så finns han är mänsklig. Däremot så finns det säkert några som har en...
Nej.
Mänsklig vet jag inte för jag skulle kalla honom. Han är ju en nästan övermänsklig... Alltså så här. Det var som någon beskrev det. Ingen spelare i världen har någonsin varit lika bra som Jude Bellingham tror att han är. Och det här
Cristiano Ronaldo kanske inte håller med.
Han tror nog att han är ännu bättre, men jag menar ingen spelare i världen har varit så bra som Jude Bellingham tror att han själv är. Och det är ju sant för väldigt många fotbollsspelare. Alltså det där är ju en inställning du nästan måste ha för att klara dig på den här nivån, alltså på den högsta toppen. Du måste ha ett sånt otroligt självförtroende och ett ego och liksom en tro på din egen förmåga, för att det är extremt komplexa, svåra situationer som sker liksom på en hundradel sekund, och du måste liksom fatta beslut så snabbt, och du måste fatta det beslutet som är rätt för dig. Och det är klart att när han sen pratar efter matchen så kommer det fram en väldigt sådär, väldigt genomtänkt, väldigt ödmjuk, liksom ung man, men på planen så är det någonting annat. Och det gör ju honom speciell. Och jag tycker egentligen, vi har ju pratat om det här engelska fiaskot som ju, de har liksom snubblat sig hela vägen fram till kvartsfinal utan att egentligen spelat bra fotboll mer än 30 minuter i första matchen. En del av problemet är Jude Bellingham, men precis som när vi pratar om Kylian Mbappé eller någon annan superstjärna som faktiskt så finns det en nettonytta fortfarande med Jude Bellingham på planen. Däremot jag är inte riktigt säker på att nettonyttan finns där med Harry Kane. Och jag har tjatat om det här också. Det finns ju en genuin debatt. Alltså, du kan inte bara ta ut dina på pappret bästa spelare och försöka skohorna in dem i system och hoppas att det ska funka. Det är ju det Gary Southgate har gjort hittills. Det var Erik Hamrén-sättet att coacha fotboll på i landslaget. Vi måste ha in den här superstjärnan och så måste vi ha in den här superstjärnan och så måste vi ha in den här superstjärnan därför att vi har så mycket superstjärnor i laget. Det har ju börjat viskas om en omgörning utav det engelska systemet inför den här kvartsfinalen. Någonting måste hända. Mm. De kan inte ställa upp på samma sätt och lita på att någon ska göra någonting magiskt. De kan inte ställa upp på samma sätt emot Schweiz som de gjorde mot Slovakien därför att det var för undermåligt.
Men de kommer att spela trebackslinje, rapporteras det. Ja, alltså med Konsa in då och sen Walker.
Det är också det att Mark Guehi är avstängd som ju har varit bra måste jag säga i så här långt i turneringen. En trebackslinje, det har vi ju sett Gary Southgate spela förut. Hans trebackslinje har ju dock varit en ännu mer defensiv variant av den här 4-2-3-1 som han har spelat hittills. Det blir ännu mer handbroms i sådana fall. Om vi ska gå tillbaka till tidigare mästerskap när han har spelat med trebackslinjen. Jag hoppas verkligen att han har någonting mer i verktygslådan, Gary, så att vi får se att ett England med lite passningstempo, med lite kreativitet, med lite frihet på planen. Kobbie Mainoo tyckte jag var helt okej. Han tog sig in i lite andra ytor i alla fall. Erbjöd någonting annat, även om bollen så sällan kom dit när det trampades och spelades runt i alla fall. Declan Rice ser rädd ut tycker jag. Han måste coachas till att våga röra sig över lite större ytor på planen. Våga släppa den där ytan då. Fan, riskera någonting. Följ med upp. Gör någonting annat.
Men finns det inte lite för Southgate här att lära av andra förbundskapten vi har pratat om tidigare? Just att han har så mycket stjärnor att välja på, men han har ju inte valt stjärna. Att problemet som de har haft just nu är att Harry Kane beter sig som att han är Harry Kane. Jude Bellingham försöker bete sig som att han är Jude Bellingham i Real Madrid. Phil Foden vet jag inte vad han gör. Bukayo Saka gör det han gör i Arsenal, förutom när han blir utkastad på vänsterbacken. Nej, men säkert kommer få vara den här matchen när han ska spela trebacks. Men i alla fall. Så utifrån det här perspektivet, välj då typ Jude Bellingham. Nu bygger vi. Bellingham får göra det han vill. Sen så andra rollerna ni har runt Harry Kane, nej, du får inte gå ner i mittlinjen och börja ta emot boll. Du ska vara i boxen, för du är jättebra i boxen också. Nej, Phil Foden, du är en otroligt kompetent fotbollsspelare, men det här vill jag att du gör. Bukayo Saka, det här är det som är bäst för att anpassa liksom. Du ska ta de här löpningarna mer inåt i banan än vad du annars gör och försöka hitta ett system som funkar. Jag säger inte att det har jag varit inne på förut. Det är inte att spelarmaterialet som är problemet, men det är ju riktlinjerna de får. De har inga riktlinjer. Och då kanske det är bäst att bara låta en få styra och ställa och sen får de andra anpassa sig efter den, typ Jude Bellingham.
Och den personen borde vara Jude Bellingham.
Ja, precis.
Och det är det jag menar. Och det fattas, det saknas liksom. Alltså, Harry Kane är inte världens mest kreativa spelare. Han är inte den. Han är en otrolig avslutare. Han är en fantastiskt duktig fotbollsspelare på många sätt och vis. Han är inte den här naturbegåvningen på någonting, utan han är ju en grinder väldigt mycket. Han har förfinat sitt spel på alla sätt och vis. Han har lärt sig nya saker. Han har liksom förändrats som fotbollsspelare från att vara bara en tung avslutare till att bli någonting helt annat. Jag tror inte att det är den spelartypen, den här mångsidiga toppforwarden som kan göra så mycket grejer. Jag tror inte det de behöver, för de har så mycket annat i det här laget.
Men devolvera Kane till att bli en striker i boxen igen.
Ja, men då vill jag hellre se Ollie Watkins där, eller Cole Palmer. Jag vill se en mer rörlig spelare i sådana fall. Jag vill se en
Fast Cole Palmer är ju också ute, och alltså Cole Palmers inhopp var ju inte liksom det bästa man har sett, men alla har tjatat om Cole Palmer.
Men jag tror att Cole Palmer centralt, jag menar, utgå från nian, ligg på rulle, kanske ännu mer Ollie Watkins, om man ska vara riktigt ärlig. Ollie Watkins, som ju är en otrolig djupledsspelare, verkligen en irrationell forward på ett helt annat sätt än vad Harry Kane är. Också en fenomenal avslutare, duktig boxspelare. Men han har ju liksom steget och kanske kreativiteten. Fan, våga testa. Och sen så har du Harry Kane som en fyllkrog, fast väldigt mycket bättre på bänken. Jag menar, du behöver få in lite tyngd i anfallet. Du behöver få in någonting annat. Saker händer under en fotbollsmatch. Det är en kvartsfinal i ett mästerskap. Harry Kane kommer komma in och få en uppgift. Kanske, jag menar, någonting måste hända, för att så bedrövligt som det var i åttondelsfinalen, det får det liksom inte se ut igen.
Men Kane kommer inte petas.
Så nej, jag tror inte heller det. Nej, det finns. Han är ju lagkapten.
Det finns inte på kartan. Så att då tränar jag, då måste du anpassa det och göra det bästa du kan med Harry Kane på planen. Det är det som är problemet, att just nu så gör.
Men så Kane är problemet? Är det detta förstår?
Problemet i mitt tycke är inte nödvändigtvis Harry Kane personligen, utan problemet är att du har fyra världsspelare som alla försöker göra där de brukar göra, fast det funkar inte ihop.
Nej,
någon måste bära lite vatten.
Ja, någon måste kompromissa. Ja. Och det kanske är Harry Kane som ska kompromissa. Eller så är det Phil Foden som ska kompromissa. Eller så är det Saka som ska göra det. Jag vet inte. Men någonting måste ju ske på den fronten. Det går absolut att argumentera för att flytta ner Bellingham lite i banan då. Låt honom vara liksom mer inblandad i en uppspelsfas. Sätt honom med Rice och sen få in någon ytterligare offensiv bakom Kane på något sätt. Också ett alternativ.
Sen var det ju obegripligt, alltså, de har ju också en Kyle Walker som har varit bedrövlig så här långt. Det var obegripligt hur han fick spela kvar när hela laget skrek efter kreativitet, och Trent Alexander-Arnold så bara satt djupt ner i frysboxen.
Jag tror att han fortfarande
matchen
är i den där frysboxen. Det tror jag.
Det tror jag också.
Han bränner sina möjligheter som inne mitt liksom.
Ja, och det, vilket också är så superkonstigt, för han är ju en högerback, och att han dessutom som inne mitt var den som skapade flest målchanser av alla i laget. Jag menar, det är klart att det finns brister i hans spel, men han har fortfarande en kreativ poängfot när det saknas kreativitet och passningsspel och ett långt spel framförallt som öppnar upp och skapar någonting annat.
Nu får ni inte prata mer om England.
Jag tänkte precis säga att Schweiz tror jag ändå faktiskt kommer att ta det här.
Jag tror också, alltså, i min värld så är Schweiz favoriter i den här matchen.
Ja, nej, men alltså, Schweiz har ju faktiskt ett system som funkar. De har framförallt stjärnor som har levererat. De har Akanji som varit helt otrolig i backlinjen. De har Granit Xhaka som har sett ut som han gjorde under Xabi Alonso under säsongen.
Han var fenomenal i åttondelsfinalen. Bäst på plan.
Helt otrolig. Och han kommer ju käka upp det här engelska mittfältet om inte de har liksom rätt balans på det. Remo Freuler har vi dammat av också, som uppenbarligen funkar nu här. Dan Ndoye som jag tycker har varit jättespännande på kanten. Vargas som verkligen håller på att spela till sig en större klubbflytt. De har ett jättefint lag och känns mer ordnade, samsvetsade än vad England gör. Så att mitt utgångstips här är ju att faktiskt Schweiz tar hem det här. För jag har så svårt att se att England ska lösa alla de här problemen med Southgate som förbundskapten redan till den här kvartsfinalen.
Ja, och med det så sätter jag punkt England-Schweiz, men innan jag gör det så vill jag bara lägga till att Southgate blev faktiskt framröstad, där har vi det, till Englands fjärde sexigaste man.
Alltid något
att ha med sig. Men det var innan detta mästerskapet. Vi får väl se nu, han kanske har åldrats 10 år. Vidare då till den sista kvartsfinalsmatchen. Det är Nederländerna mot Turkiet. Nu får ni inte vara så långa, det måste vara kort.
Men vi pratade ju om Turkiet lite förut. Och vi konstaterade att de har ju liksom sin styrka i liksom energin och allting. Och de har ju otroligt mycket medvind in i den här.
De får tillbaka Çalhanoğlu.
Viktigt. Viktigt.
Att de vann den matchen utan Çalhanoğlu måste också gett väldigt mycket självförtroende till övriga spelare, för att jag menar, han är ju deras stjärna, liksom stora stjärna som allting handlar om, och på tal om
Arda Güler kanske också
klev upp och tog det ansvaret.
Ja, men absolut,
helt otroligt.
Jag menar, Çalhanoğlu, på tal om egon, han har ju också beskrivit sig själv som den bästa centrala mittfältaren efter, ja, kanske tillsammans med vem det nu
Rodri
var,
eller
vad han sa, liksom, i hela världen. Jag menar, det här är så de funkar. Jag menar, Dejan Lovren beskrev sig själv som världens bästa mittback efter att ha vunnit en match. Vi kunde se allihop att han inte var det, men det här är så de funkar. Och att ha den typen av liksom stjärna centralt för Turkiet kommer såklart ge ytterligare en moral boost till det här laget.
Sen så här, Nederländerna vet jag inte ens om jag vill analysera. Jag satt här och trodde
tyckte att de var gör sin absolut bästa match i åttondelen,
utan tvekan.
Visar att det finns riktig kvalitet i det här laget. Cody Gakpo var fantastiskt bra, hotade i stort sett hela tiden. Vi vet också att är det något lag som kan hantera ett kaosmatch så är det ju Nederländerna. Alltså, vi kommer ihåg Argentina i VM senast. De kan slänga in en Wout Weghorst. Om det är en spelare i hela det här mästerskapet som du vill slänga in i en match som är väldigt kaosig, så är det ju Wout Weghorst. För han gör ju det oväntade. Dels så är han är störst på plan, han är styggast på plan. Men han kan ju också så mycket mer. Det är inte en spelare du startar med en sån här match. Det är en spelare som kommer in och skrämmer skiten ur din backlinje sista kvarten. Ja.
Sen så här, jag vet, de gör faktiskt en jättebra match mot Rumänien. Det får man ändå säga. Och det är helt sanslöst att vi sitter där efter Daniel Malen har bytt sig in och gjort två mål.
De borde ha gjort så mycket mer mål.
Depay har ju inte liksom avsluten på plats överhuvudtaget. Jag hoppas för allt i världen att Koeman inte får för sig att peta Xavi Simons igen, för det var ju en sån liksom dumhet han höll på med där under gruppspelet. Han ska spela. Nu tycker jag så här, Wehrmann har ju bränt sina aktier fullkomligt uppenbarligen, men jag tyckte att inne i fältet med Schouten och Reinders funkade jättebra mot Rumänien. De lär få fortsatt förtroende. Sen är det ju den där högerytterpositionen som han har experimenterat med. När Steven Bergkvain dök upp från ingenstans, det var så här, men vad gör du nu, Koeman? Och han har ju bränt sina broar antagligen efter den där halvleken han gjorde. Vem som spelar där, jag tror det blir Daniel Malen nu, gissar väl på efter hans två mål. Jag vet inte om jag tycker det är rätt, men ja, Nederländerna går ju in med viss favoritskap sett i materialet de har, det gör de såklart.
Sen tyckte jag att den nästan största fallet framåt. Visst, nu var det Rumänien. Med all respekt till Rika, det var inte det. De gör inte sin bästa match heller.
De var inte bra alls i den här matchen.
Men det var också mycket tack vare för att jag tyckte att Nederländerna fick till sitt försvarsspel i den här matchen. Van Dijk och De Vrij och Nathan Ake. Alltså, du bara titta på de här spelarna. Denzel Dumfries är ju, nej, men om det är någon spelare som också trivs i ett kaos, så är det Denzel Dumfries.
Ja, det är ju en av de alltså fula spelarna i turneringen. Så att, alltså, han trivs ju som fisken i vattnet där. Sen sitter man ju och blir arg på när man ser Jeremy Frimpong, Ian Madsen och Joshua Zirkzee sitta där på rad på bänken. Men det är ju så mästerskap funkar. Ja. Och Koeman har ju uppenbarligen tagit dem så här långt. Jag tycker kanske inte de har riktigt, förutom den här Rumänien-matchen som de är, alltså, ungefär lika bra i den här Rumänien-matchen som de kanske sammanlagt lyckades få ihop hela gruppspelet, för att så här, om man ska försöka kvantifiera brahet, eller man ska säga. För de var ju bedrövliga i gruppspelet.
Men med det
jag.
Så älskar jag ju det. Jag älskar ju lag som inte imponerar i gruppspelet, så bara kommer de med så här, wow, det är så ni ska
spela. På förhand är det här är matchen som avslutar kvartsfinalerna. Det här kommer också vara den absolut mest underhållande matchen, är min spaning på förhand. Det kommer bli åka av här. Därför att du har, det är så mycket känslor på planen. Du har också väldigt mycket kvalitet. Jag håller med, jag tycker Reinders var jättebra i förra matchen. Känns som att han har självförtroende nu att styra och ställa där på mittfältet. Offensivt så finns det kvaliteter. Och framförallt Van Dijk hade, jag tror att den här kritiken han fick efter gruppspelet, den sved nog en del. Han såg också lite loj ut, jag tyckte han var på tårna i den här matchen. Klev upp, vann boll sådär högt upp i planen med 50 meters rensningsnickar när han drar iväg emellanåt. Det är när han gör det som man ser att ja, men Van Dijk är taggad då. Då är han svår att möta. Alltså, det går inte att spela långt mot en sån, ett sånt försvar i sådana fall.
Alltså, så här, allt jag vill att se Koeman blottas, det har inte hänt än. Men jag tror de kommer ta det här.
Ja, och de kommer med gå vidare. Det, jag har sagt det så många gånger, så sätter vi punkt från, ska vi säga Sveriges? Nej, vi säger världens tre bästa sportjournalister.
Oj, 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 oj. Ja, exakt. Vi ska ha
Ronaldo-inställningen här.
Ja, precis.
Tusen tack. Vi hörs i EM-podden snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.